Gemenskap har blivit allt viktigare i politiken, som i frågor om medborgarskap och svenska värderingar. Hur skapas ett vi? Och hur hänger gemenskap ihop med politisk ideologi? Det här är Politiska rummet om gemenskap. Ja, Filosofiska rummet blir Politiska rummet igen. Och vi fortsätter serien om politiska begrepp. Sådana som alla ideologier förhåller sig till. Gemenskap är inte ett av de klassiska begreppen, men på senare år så har det fått en stark laddning. Och nu skulle jag vilja ha ett exempel från var och en av er på en aktuell fråga i politiken som handlar om just gemenskap. Vad säger Andreas Johansson Heine?
Ja, det finns ju jättemånga exempel att välja på, för som du säger i din inledning så är det ju någonting som har blivit viktigare. Jag tycker att det här förslaget från Jimmy Åkesson om att man ska kunna riva medborgarskap är ett väldigt illustrativt exempel på hur man ser på gemenskap. Om man tänker att medborgarskap är biljetten som ger dig den fullständiga tillträdet till den politiska gemenskapen. Och antingen är det evigt och fullständigt orubbart, eller så är det någonting som är förhandlingsbart och beroende på hur du agerar och så ska du kunna bli av med det. Det är en skiljelinje som börjar bli tydligare i debatten.
Folke?
Ja, jag tänker på den här diskussionen om överstatlighet som tror jag visar på liksom vilken syn man har på vilka gemenskaper man ingår i. De som är för EU, att vi ska vara kvar i EU, och därmed håller med om att det är rimligt att väljare i andra länder också får inflytande över oss i Sverige, och de som är mer skeptiska till det. Det tycker jag, där kan man se en skiljelinje.
Mm. Och Lena?
Jag tänker att synen på migration är en väldigt tydlig sådan. Alltså om man tänker sig att gemenskap handlar om vilka som räknas till, vilka som kan vara en del av samhället, så är frågan om migration som någonting som antingen hotar den politiska gemenskapen eller helt enkelt bara absorberas i en gemenskap som omformas efterhand som vilka som är en del av den, så är det en väldigt tydlig skiljedelare, tycker jag.
Så även om gemenskap som sagt kanske inte är ett av de mest självklara begreppen, så hör vi ju här att det finns en stor plats just nu i politiken, och det finns också ideologierna. Och vi ska som vanligt ta nu ett steg bakåt i historien och följa gemenskapsidéerna framåt. Och Lena Haldenius, du ska hjälpa oss med detta, så var börjar vi? Är det de gamla grekerna?
Som vanligt. Ja, alltså innan man kan ens börja säga någonting om, väldigt snabbt om den här liksom, i det historiska bakgrunden, så får man börja med att säga att när vi pratar om politiska gemenskaper så är det en slags föreställd gemenskap vi pratar om. Också en delvis normativ föreställning om hur gemenskapen bör se ut, en idé som man har om sig själv, om hur gemenskapen ser ut här hos oss, vare sig den har en jättestark förankring i verkligheten eller ej. Den politiska gemenskapen är också alltid uppblandad med hierarkier, våld, den är också alltid delvis exkluderande. Men om man tittar lite snabbt på den antika världen och antika Aten, så kan man ju säga då att här finns en idé om en medborgarskapskollektiv som en slags grund som är tänkt att skära på tvärs genom andra hierarkier som förmögenhet och makt och så, som dels är en institution för beslutsfattande men också utgör en form av gemenskap mellan de som har statusen som medborgare i staden. Men i det här politiska gemenskapen så ingår också en massa olika praktiker, alltså sättet att leva tillsammans, religiösa ritualer, musik och drama och sådana saker.
Och vi hoppar fram till romarriket. Vad blir det för idé om att bygga politisk gemenskap?
Om vi tittar på den romerska republiken, den perioden, så finns det ju där ett helt centralt begrepp för liksom självförståelsen om sig själva som politisk, nämligen i begreppet res publica, republiken, där det politiska handlar om den gemensamma saken eller de gemensamma angelägenheterna, den offentliga saken, att folket är också någonting som konstitueras genom en gemenskap som är grundad i lag och gemensamma intressen. Mer av en rättslig konstruktion, genom det rättsliga så skapas en föreställning om gemenskapen där folket skapar sig själv juridiskt.
Mm. Och om vi spolar fram då till nästa milstolpe, 1600-talet.
Ja, alltså definitivt i den filosofiska idéhistoriska föreställningen om vad som har varit centrala skeenden, så kan man säga att under den, vad vi kallar för den tidig moderna tiden, 1600-talet och 1700-talet, så präglas det filosofiska tänkandet och den politiska gemenskapen väldigt mycket av idén om samhällsfördraget. Det är en mänsklig konstruktion. Det är inte att den politiska makten att styra och bestämma vem som hör till och vem som inte hör till i någon slags sån här gudagiven gåva till en monark, utan samhällsfördraget är en idé om att det politiska samhället konstrueras genom mer eller mindre hypotetiska överenskommelser. Och i det här finns ju också embryot till idén att man låter sig styras mot att man får någonting, skydd och frihet. Och att också att folket konstituerar sig självt på detta sätt genom någon form av politisk överenskommelse. Och det här möjliggör ju också den här tankefiguren att jag eller vi kan dra tillbaka vårt medgivande att låta oss styras, och att det politiska på så sätt blir en form av förhandlingsfråga.
Mm. Och sen då, nationalismen tänker man väl är en sån stor milstolpe också, 1800-talet.
Alltså när idén om samhällsfördraget överlever in i 1700-talet, den här idén som jag nämnde tidigare om att det politiska på något sätt blir en form av en förhandling, men också att tanken att man kan säga att det finns ett normativt krav på att de som styr över folket, över befolkningen, också ska leva upp till vissa förväntningar och vissa principer och så. Och det tänkandet ligger ju till grund för ganska många befrielserörelser och revolutionära rörelser under 1700-talet. Där är de romerska idéerna om republiken jätteviktiga. Att folket konstituerar sig själv rättsligt på det sättet. Och att den politiska gemenskapen också är en aktiv gemenskap där man agerar som medborgare politiskt. Sen kommer det en backlash mot det in på 1800-talet, där mer, ska man säga, mer konservativa idéer kombineras med liberala idéer till en ny slags brygd, där liksom den nationen som en, vad ska man säga, en idé om gemenskapen som någonting organiskt, någonting som har vuxit fram genom blod och jord och så, där folk konstitueras historiskt, inte genom någon slags politisk överenskommelse, får ganska stor betydelse för självförståelsen av sig själv som ett folk.
Ja, behöver vi säga någonting mer om, är det liksom, har vi linjerna idag för lite olika sätt att se på gemenskap, eller behöver vi lägga till något här?
Ja, alltså en sak som ju händer under 1800-talet som är väldigt betydelsefullt för politiska självförståelser är ju att den här idén om någon slags enat folk som har gemensamma intressen, som konstituerar sig själva politiskt och där man kan prata om ett folk, slås ju sönder eller i alla fall ifrågasätts väldigt tydligt genom de stora folkrörelser och proteströrelser som vi ser under 1800-talet, kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, som ifrågasätter det här, så att det finns en massa dolda ojämlikheter och dolda makthierarkier inbyggt i idén om att det finns en politisk gemenskap som är ett och som är organiskt och som hänger ihop. Att det finns något förrädiskt i detta och att det döljer skillnader i makt mellan kön, klasser och så vidare. Så den här mer intressebaserade politiken utifrån idéer om till exempel klass är någonting som präglar en stor del av 1800-talet.
Det här är Politiska rummet med filosoferna Lena Haldenius och Folke Tersman och Andreas Johansson Heinö som är statsvetare och förläggare på Timbro förlag. Temat är gemenskap i politiken. Hur skapas gemenskap? Räcker det om det är en praktisk sammanslutning för samarbete, eller måste gemenskapen kännas också? Och vilka gemenskaper kan komma i fråga i politiken?
Ja, väldigt många skulle jag vilja säga. Alltså gemenskaper kan ju skapas kring snart sagt vad som helst, ett fotbollslag eller så. Men jag menar, om man tänker på den här historiska genomgången då, när Rom lämnade den republikanska perioden och blev ett kejsardöme och växte och skulle försöka forma en statsbildning som fungerade i det sammanhanget också, då fick man ju så att säga försvaga det som måste vara gemensamt för att man skulle kunna identifiera sig med den här statsbilden. Och romarna var ju ganska toleranta mot andra religioner och andra språk och så vidare, men lyckades ändå hävda en sorts identitet i form av ja, kanske enighet kring vissa idéer om hur det här skulle styras. Och det är intressant därför att då ser man att en gemenskap också kan bygga på lite mer abstrakta idéer och institutioner, vilket ju mångkulturella stater idag försöker använda sig av.
Världen är ju organiserad i nationalstater, så att, betyder det att det liksom framförallt blir nationalstaten man pratar om när man pratar om gemenskap som politiskt begrepp?
Ja, och det speglar ju den oerhörda framgång som nationalismen har haft som idé. Hur en relativt ung tanke, att vi består av, som Lena säger, organiskt framväxta nationella gemenskaper, hur den har blivit så globalt dominerande och är den självklara referenspunkten för så oerhört mycket av den politiska verkligheten. Det återkommer ju alla våra tre inledande exempel. Det handlar ju också om, ska vår nation låta sig styras av andra i en mångnationell, överstatlig organisation? Vilka ska få komma till vår nation? Vilka ska få vara fullständiga rättigheter i det här landet? Allting kretsar kring den idén.
Jag tänkte, gemenskap har ju olika betydelser, själva ordet. Att det både handlar om en känsla av samhörighet, och å andra sidan så betyder det också att det är en sammanslutning av människor som har en gemensam uppgift, hör ihop på något sånt praktiskt vis också. Kan man ha en politisk gemenskap som är enbart praktisk, eller måste det till en känsla av samhörighet också?
Jag tänker politiken är väldigt mycket en kamp mellan olika grupper. Alltså åsiktsgemenskaper, vänster mot höger eller vad det kan vara. Där man verkligen bygger identitet kring de som tycker som jag. Det kan vara klassintresset eller det ideologiska. Men det bygger också hela tiden i en demokrati på att förloraren ska respektera majoritetsbeslut och tänka att vi kanske får chansen om 4 år igen. Man ska acceptera och betala skatt i sånt man själv kanske inte hade velat prioritera, etc. etc. Och det där tycks ju empiriskt förutsätta någon form av identifikation som går utöver den här, det splittrande. Alltså någon nationell förenande identitet som håller ihop även när vi splittras väldigt mycket i de här åsiktsuppdelningarna och så. Mm. Och sen kan ju den bygga i sin tur på olika kriterier som kan vara mer eller mindre exkluderande. Jag tror aldrig de kan vara helt inkluderande. Men det är förstås skillnad om det bygger på en på mycket starka, hetska dombilder mot några andra, eller om det liksom strävar efter mer en, ja, en demokratisk tradition och så, kanske är mer positivt att bygga kring. Men någon form av sådan identitet som är mer än den praktiska, det tror jag är en nödvändighet.
Mm. Det finns ju ett begrepp som är just det här föreställa gemenskaper. Det var en forskare som heter Benedict Anderson som lanserade det, imagined communities. Den politiska gemenskapen är ju med nödvändighet större än det vi möter i vårt dagliga liv. Alltså så att om man ska tänka på sig själv som svensk, vad vi än lägger i vad det innebär att vara det, så är det en idé som man antingen accepterar, tolkar på något sätt. Så att det är absolut nödvändigt, tror jag, att man tänker sig det en samlande idé på något sätt, snarare än vad man möter i det dagliga livet, även om det naturligtvis har sådana komponenter också. Mm.
Hur viktigt är det att man har samma kulturella identitet, samma språk för att skapa en politisk gemenskap?
Det är nog viktigt, eller det är rättare sagt en faktor som kan hålla ihop det här. Men jag tycker det är ändå intressant att titta på de här mångkulturella nationalstaterna som försöker bygga någonting som är oberoende av en kulturell överlappning. För att, ja, vi har The American Dream till exempel, som amerikaner kan enas kring trots att de har i grunden olika språk och olika livsstilar och så. Nya Zeeland är ju en sån här stat. Det är en stor grupp av invånarna, är maorier, andra är från Stilla havsländerna. Och sen har vi de med europeisk bakgrund. De har ju försökt att forma en kulturell identitet som ändå kan överbrygga de här skillnaderna. Och för ett antal år sedan så kom det hit en delegation från Nya Zeeland som skulle hämta hem kvarlevor från maorier som hade hämtats till, jag tror, Östasiatiska museet. Och då intervjuades chefen för den här delegationen, som var en kvinna med europeisk bakgrund. Och hon väldigt rörande beskrev sina känslor kring det här, ungefär så här. Ja, vi har länge varit så ledsna över att våra anhöriga har varit borta från Nya Zeeland så länge, men nu är vi glada över att de kommer tillbaka. Och att kunna säga det, det betyder ju att man så att säga identifierar sig med alla invånare i staten trots att de här skillnaderna finns. Så det går ju att försöka med växlande framgång, tror jag, att bygga en nationell identitet som överbryggar kulturella skillnader.
Ibland så är det ju knöligt att se på politiska begrepp utifrån de klassiska ideologierna. Här i politiska rummet så har deltagarna protesterat i viss utsträckning mot de försöken. Men när det gäller gemenskap så finns det ju en del att hämta här, förstått då. Så Andreas Johansson, hej nu. Hur viktig är gemenskapen i liberalismen, konservatismen och socialismen?
Det finns ju ingen ideologi som aktivt generellt är emot mänskliga gemenskaper, och det vore i praktisk politik en liksom dödsfraktande hållning att inta. Sen är det klart att det är en skillnad där liberalismen ju utgår från den enskilda individen och individens rättigheter, och då kan man ju betrakta det som liberal på ett mer pragmatiskt sätt. Vilka gemenskaper värnar frivilliga, då är de av godo. Gemenskaper som förtrycker, begränsar individen bör då kanske istället motarbetas med politiska medel. Medan konservatismen har ju traditionellt en syn där gemenskapen är naturlig. Den är av Gud eller naturen eller traditionen given, och ska man kanske låta vara i fred då. I alla fall de gemenskaper som konservatismen traditionellt har värnat, alltså familjen, församlingen, nationen. Socialismen uppfattar jag det som har ju en tradition av att å ena sidan betona klass intresset som naturligt givet intresse, men också en idé som delvis överlappar liberalismen med att individen kan frigöras, bli fri inom detta, och också då motverka destruktiva gemenskaper och bejaka positiva.
Och vi kan väl stanna kvar lite vid liberalismen, eftersom här finns ju en motsättning då mellan att vi å ena sidan har ett behov av gemenskaper och å andra sidan så är ju liberalismen så tydligt fokuserad på individen. Så att hur kan liberalismen gå ihop med behovet av gemenskaper?
Ja, så jag tänker att i liberalismen så tror jag att i varje så att säga genomreflekterande liberal hållning så inser man, precis som Andreas säger, att idén om en gemenskap är nödvändigt för att människor ska kunna leva tillsammans, men att i den liberala hållningen så är varje gemenskap dels förhandlad, så att säga. Den är aldrig given vad den ska innehålla, men att den också är svag i någon mening på det här lite mer existentiella sättet, att den politiska gemenskapen handlar mer om hur man organiserar ett gemensamt liv, men inte så mycket liksom påbud som går in i hur man ska leva eller vad man ska värdesätta. Den liberala filosofen John Rawls gör en skillnad mellan det rätta och det goda, att den liberala samhällsgemenskapen kretsar kring vissa principer om vad som är rättvist och vad som är jämlika liksom, livsomständigheter och så. Men det finns ingen gemenskap eller krav på gemenskap när det gäller synen på vad som är ett gott liv, till exempel. Utan det ligger utanför det som den politiska gemenskapen handlar om.
Däremot kan man väl säga att huvudbudskapet i liberalismen är ju ungefär att vi ska identifieras, och vi har våra rättigheter oberoende av vilka grupper vi tillhör. Och det är det som är kärnan. Och då kan man tycka att det här med värdet i gemenskaper inte betonas. Och det kommuniceras inte lika starkt i den ideologin. Däremot är den ju givetvis förenlig med att, och kan reflektera det faktum att människor frivilligt ansluter sig till gemenskaper och att de också spelar stor roll för, som Lena säger, hur bra liv de har eller hur lyckliga de känner sig eller någonting sånt där. Det är ju helt förenligt med liberalism. Mm.
Sen finns ju också någonting lite lurigt i det där, att säga att gemenskaper är av godo om de är frivilliga. För att vad är en frivillig gemenskap? Alltså vi föds alla in i i politiska samhällen, och det är inte som att vi har möjlighet att fritt välja bort den politiska gemenskap eller det politiska samhälle så att säga som vi ingår i. Det är ju därför också som liberalt tänkande har varit så väldigt mycket upptaget vid hur behöver samhället se ut för att man ska kunna säga att den här gemenskapen som faktiskt är i praktiken påtvingad ändå kan sägas vara förenlig med liberala principer.
Men det finns väl en kritik mot liberalismen att det är för lite av gemenskap, eller jag menar, det är ju en högerkritik i alla fall att den splittrar. Så att,
ja, för det ska jag säga två olika. Det ena är en inom liberal spänning kring just det här med frivillighet. Hur ska vi veta att någon vill leva i en traditionell patriarkal miljö till exempel? Vill någon bära en heltäckande slöja av frivilliga, eller är det tvång som vi behöver? Ja. Det är den ena delen. Det andra är ju den här då, ska jag säga, både höger- och vänsterkritiken, att liberalismen underminerar den gemenskap som samhället behöver generellt, alltså gemensam välfärd, gemensam infrastruktur, kulturellt och så vidare. Att marknadskrafter slår sönder den typen av strukturer. Det är ju en sån extern kritik mot liberalismen från både konservatismen och från vänstern.
Och vad är svaret? Säga. Förlåt, men vad är svaret från liberalismen?
Nej, men ett...
Ja, förlåt. Nej, varsågod.
Ett svar är väl att om man tittar på liberalismen i praktiken så kan den ju mena att det är instrumentellt så att säga att förstärka grupper eller att ge dem också faktiskt speciella rättigheter, minoritetsrättigheter. Men då är de inte fundamentala eller ska man säga värdefulla i sig, utan för att de skapar i förlängningen ett utrymme mer för fria val och ja, ska man säga, underminera diskriminering och sådana saker. Så att i praktiken kan en liberal givetvis också gå i den riktningen.
Alltså det här med minoritetsrättigheter är ett ganska intressant exempel på hur komplext det här är. Föreställningen till exempel om att samhället grundar sig i ändå att individuella, enskilda personer ska ha det bra och ska inte förtryckas och så vidare. Så har vi idén om mänskliga rättigheter som en slags princip för hur man kan organisera relationen mellan personer och det institutionella samhället. Och att mänskliga rättigheter har alla oberoende av vad som är sant om dem i övrigt så att säga. Det är bara enbart i kraft av att man är en person som lever i ett samhälle som man har vissa rättigheter. Och sen minoritetsrättigheter bygger ju egentligen på en lite annan idé som delvis lite obekvämt samexisterar med den här mer generella idén om mänskliga rättigheter. För där är det ju en slags grupptillhörighet som ligger till grund för att vissa, inte grupper specifikt, men personer som räknas till vissa grupper har rättigheter som delvis då går på tvärs emot eller som ger särskilt skydd eller särskilda rättigheter till exempel när det gäller språk eller kulturella institutioner eller religionsutövning eller så. Behovet av minoritetsrättigheter visar ju ändå på att i de här mer generella föreställningarna om den politiska gemenskapen så finns det liksom inbyggda ojämlikheter som drabbar ojämnt och att vissa grupper kommer till korta så att säga i den mer generella idén av vad den politiska gemenskapen egentligen representerar. På det sättet kan man säga att minoritetsrättigheter är lite lappa och laga på den politiska gemenskapen, den föreställda politiska gemenskapen.
Det här är Politiska rummet om gemenskap med filosoferna Lena Haldenius och Folke Tersman och Andreas Johansson Heine som är statsvetare och förläggare på Timbro förlag. Och nu ska vi spetsa öronen mot idéer om gemenskap i svensk politik. Vad är viet? Så här lät det i några av politikertalen i Almedalen sommaren 2023. Först Kristdemokraternas Ebba Busch.
Föräldrar har fått höra att de inte behövs och nyanlända har välkomnats till vårt land över vårt lands gränser utan tydliga krav, förväntningar och en etisk handbok. Det är gemensamma värderingar som får samhället att bestå och därför är det så viktigt att vi återtar vårt gemensamma etiska modersmål.
När jag växte upp så fanns det en vilja till jämlikhet, att samhället skulle fungera för alla oss som bor här, inte bara för samhällets toppskikt. Sverige höll ihop, samhället var starkt.
Vi som nation måste hitta vi-känslan. det är ett privilegium att vara svensk och att få delta i det i Sverige. Och vårt svar till de som valt att ställa en massa krav och som inte har velat anpassa sig till samhället, det är helt enkelt, ni har hamnat i fel land.
Sist här Sverigedemokraternas Linda Lindberg och innan dess Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vad är gemenskap i svensk politik?
Ja, vad säger det här om synen på gemenskap i svensk politik? Vad hittar ni för någonting?
Två saker tycker jag. Det ena är att det illustrerar hur värderingar har blivit mycket centralt för att definiera gemenskapen, nationen. Det är en trend över lång tid som accentueras under 2000-talet och som kommer in i Sverige lite senare än i andra länder. Men det är värderingar som är kittet nu som ska hålla ihop oss. Och det andra är att det finns en gemensam upplevelse över politiska gränser av att vi har för svag gemenskap i Sverige.
Och vad hittar vi då för syn på hur den här gemenskapen i sådana fall ska skapas?
Ja, alltså det var ju väldigt tydligt i Ebba Buschs tal där om det här med, hon pratade om etiskt modersmål, hon pratade om gemensamma värderingar, hon pratade om familjen. Det är ju en väldigt tydlig, vad ska man säga, konservativ syn på en gemenskap som grundar sig i någon slags idé om moral och värderingar, men också i en slags familjebaserad idé, att man bygger nationen utifrån såna här liksom små traditionella gemenskaper. Det var ju ganska likt på många sätt det som vi hörde från den sverigedemokratiska talaren. Att man ingår i någonting handlar om att man också accepterar och går upp i en form av värdemässig gemenskap som man ju då inte heller alltid riktigt är med och förhandlar om vad den ska betyda eller vad den ska representera, utan det är färdigt på något sätt. Det är ett färdigt paket vad den ska representera.
Ja, och det tycker jag gör den här diskussionen ganska obestämd eller svår att ta ställning till. Alltså åsikterna om vilka som är de svenska värderingarna varierar och formuleras ju aldrig särskilt tydligt, så vitt jag vet. Jag menar, ibland nämns det då demokrati, jämlikhet och jämställdhet, och det är ju sånt som inte direkt är specifikt svenskt. Och jag tror att det finns en anledning till att man inte artikulerar det här. Man vill liksom hålla det lite vagt, för då kan man styra den tanken i sin egen riktning. Om man tittar på de värderingar svenskar verkar ha, så finns det ju en databas som heter World Value Survey och som då kartlägger värderingar och attityder över hela jorden, både i syd och i norr. Och slutsatserna från den brukar man säga är att svensken är extrem på så vis att den svensken är för det första väldigt sekulariserad och för det andra värdesätter individuell frihet, inte bara från staten utan från familjen och andra aktörer mer än i många andra länder.
En sak som vi inte har pratat om hittills är att det är under en stor del av 1900-talet så byggdes det ju en idé om den svenska gemenskapen under begreppet folkhemmet. Mm. Det här är ju ett sätt för liksom det socialdemokratiska välfärdsbygget att tala om det som en gemensam angelägenhet. Det finns ju en konservativ underton i detta, att prata om det här som att både användningen av begreppet folk och av användningen av begreppet hem, alltså där hämtar man en del sån här retoriskt stoff ur en konservativ tradition, samtidigt som man omtolkar detta till en slags idé om att människor blir omhändertagna av samhällets institutioner som tillhandahåller välfärdsinstitutioner, skola och så. Det var liksom ett sätt att tala om det här samhällsfördraget som vi pratade om tidigare, paketerades i den svenska välfärdsbygget under beteckningen folkhemmet, och i det finns ju en idé inte bara om en slags institutionell struktur som tillhandahåller sjukförsäkring och skolor och så vidare, utan också att det finns ett slags tänkt värdegemenskap inom ramen för det.
Och hur stora uppfattar ni att skillnaderna mellan partierna är då när man liksom pratar om hur gemenskapen ska se ut i Sverige? Vad är det att vara svensk?
Relativt små. Jag menar, nu pratar jag om svenska värderingar som har blivit ett politiskt begrepp nu nästan 10 år från höger. Men finns ett annat begrepp som är värdegrund, som ju finns inom företag och myndigheter och i politiken. Och det är ju ofta den samma nyckelord som återkommer. Du var inne på det, Folke, förut, vad det är, de här abstrakta begreppen som de flesta kan dela, men också mena olika saker med. Det är på den abstraktionsnivån man befinner sig. Men man hör få till höger prata om värdegrund och kanske få till vänster säga svenska värderingar. Men det finns en stark överlappning här i att det på nationell nivå eller i ett enskilt företag eller i en enskild skola eller så behövs gemensamma värderingar som vi har som en riktlinje. Vi ska följa detta och så.
Jag tänkte, du var inne på synen på medborgarskap i början här. Och, ja, nu pågår ju till exempel då en förändring där Tidöpartierna vill skärpa kraven för att man ska bli svensk medborgare. Man ska ha bott längre i Sverige än vad som gällt hittills. Kunna försörja sig själv, veta mer om det svenska samhället. Kanske också avge en lojalitetsförklaring. Vad säger det här om synen på vad som krävs för att bli svensk? Vad går skiljelinjerna?
Ja, alltså det finns en enighet att de flesta rör sig åt samma håll. Så här har ju medborgarskapslagar förändrats i hela Västeuropa under de senaste decennierna. Och även den förra regeringen under januariavtalet ville ju stärka kraven på medborgarskap och införa kunskaps- och språktester. Men sen vi överlappar ju detta då också just värderingar. Det finns en idé om vandelsprövning som då exemplifieras nu igen med demonstrationerna till förmån för Hamas. Då säger en del att det är värderingar när man går ut och hyllar de som har skurit halsen av spädbarn. Det är så vedervärdiga värderingar, då kan man inte få bo i det här landet. Och vi har haft samma diskussion i Frankrike till exempel. Och det sätter ju verkligen gränser. För vad får man tycka och ändå ingå i det svenska samhället med fullständiga rättigheter och så?
Det är en ganska intressant idé det här med liksom vad medborgarskapet egentligen representerar. Om det representerar liksom en slags formell tillhörighet som innebär att man ska rikta sina krav när det gäller rättigheter och så gentemot ett visst land. Det handlar om vilket pass man har. Mer av en formell relation mellan en person och en viss stat. Eller om medborgarskapet har en sån här djup moralisk komponent. Och det tror jag det är helt liksom oförhandlat egentligen. Vi är inte överens om det. Och därför så blir den frågan också möjlig att exploatera för alla möjliga olika typer av idéer. Och så kan man koppla det här liksom idén om att man ska liksom uppföra sig och man ska leva väl och man ska leva korrekt och så vidare för att kunna bli svensk medborgare. Inte bara att kunna bli svensk utan som då, där man kanske är mer finns en längre idé om att man ska prata om det som en slags värdeuppsättning. Men just att man kopplar med det formella medborgarskapet till den här typen av djupa moraliska idéer om hur en god människa är och så vidare. Det öppnar ju upp ganska obehagliga konnotationer eftersom medborgarskap är ju en förutsättning för varje person att man överhuvudtaget ska kunna utkräva rättigheter eller ha någon form av politisk tillhörighet överhuvudtaget.
Jag tycker också om man tänker på det här med folkhemmet så måste man ju säga att det var en ganska framgångsrik figur där socialdemokratin då som Lena sa liksom flörtar med konservativa idéer och det var framgångsrik bland annat för att den gav alla medborgare ett sorts uppdrag. Och jag vet det att mina föräldrar, den generationen, de föddes på 20-talet, var ganska engagerade i det här. Den här tanken att vi har ett gemensamt ansvar för allting som händer i samhället och vi ska bidra till det. Och det är klart att den känslan är väldigt viktig i ett samhälle. Till exempel att man ska betala skatt och att man inte ska fiffla och att man inte ska vara en fripassagerare och sånt. Och om man vill försvara en sån här förstärkta krav då på medborgarskap då kan man ju kanske försöka göra det just med hänvisning till betydelsen av det. Att det ska, medborgarna ska ha den här känslan av ett gemensamt uppdrag som inte bara handlar om deras egna liv och deras egna strävanden utan att vi är här i samma båt på något sätt.
Jag bad er fundera på vilka som är vi, så att säga. Vilka är vi i gemenskapen idag i svensk politisk debatt och diskussion, samhällsdiskussion och vilka som är dem? Vad skulle ni säga då?
Ja, det varierar såklart på sammanhang. Men om man utgår från den här modellen där ett vi förutsätter ett dom och gruppen definieras som någon som inte är med i oss. Då sa ju du förut, folk, att ja, men de här värderingarna de är ju inte unika för Sverige. Det är ju helt sant. Men det är ju inte heller mot danskar och normen vi längre formar vårt vi. Det finns också mycket en idé om att vi tillhör en västerländsk civilisation. Judisk-kristna värderingar har dykt upp ibland som begrepp. Utan det är ju en svenskhet som formas mer och mer i relation till det som upplevs främmande från den muslimska världen. Till exempel det är invandring från Mellanöstern och Nordafrika som är skapar mest friktion i samhällsdebatten och så där, som definierar oss. Så att där finns ju ett vi som går utanför vad som kanske var svenskheten för 50 år sedan och mer betonar likheter med det västerländska.
Men sen tror jag också att vi måste komma ihåg att man kan vara med i väldigt många gemenskaper samtidigt. Jag kommer ihåg att Carl Bildt skrev en bok, om jag minns rätt, i samband med att vi röstade om EU, där han framhöll att han var både hallänning, svensk och europé. Och de här kan ju samverka ibland och de kan gå isär ibland. Och jag tror vi måste tänka på att även, precis som Andreas säger, så finns det ju länder där som styrs på andra sätt och där de politiska värderingarna som är dominerande är väldigt annorlunda våra, och det blir liksom en utanför grupp. Men om man då förknippar den rollen med alla de som bor i det här landet, så blir det ju också lite konstigt. Så vi har gemenskaper också med medborgare i de länderna som vars styrning är annorlunda än oss. Så vi kan leva också med flera överlappande och separata gemenskaper.
När politiker frammanar bilder av gemenskap så blir de ofta tillbakablickande. Vad säger ni? Fanns det en större känsla av gemenskap förr i Sverige?
Alltså, det är ju svårt att svara på. Jag menar, vi har ju varit, Sveriges historia har ju inkluderat perioder där vi har varit mer religiösa, och då kanske religionen var en samlande. Samtidigt redan på 1800-talet dök det ju upp väldigt många olika typer av kyrkor med starka strider emellan dem. Och om man ser på Sverige så när det var väldigt ojämlikt, då tror jag det är svårt att se att människor som tillhörde en proletariat eller arbetarklass kände så väldigt samhörighet med de som då var utgjorde eliten. Så konflikter har ju alltid funnits, skulle jag vilja säga.
Ja, det är väl en viktig poäng där också, att ibland så pratar vi här nu om att man behöver ett nytt samhällskontrakt. Ibland, och ofta så vet man kanske inte riktigt vad man menar med det heller. Men att det finns någon slags föreställning om att det som har grundat gemenskaper tidigare inte behöver förhandlas om efterhand som demografin ser annorlunda ut eller hela världen förändras på olika sätt. Men jag tror att en viktig del i detta som jag tyckte ändå fanns kanske i idén om folkhemmet var det här att det här gemensamma ansvaret som folket talade om tidigare, att alla känner, att man ska kunna känna att man ingår i någonting som är lite större än det individuella intresset, att man har ett intresse, att man har liksom ett gemensamt ansvar för att göra sin del och så vidare. Att det ändå bygger på att man faktiskt har schyssta förutsättningar. Mm. Och att en av de sakerna som ju är tydlig i Sverige idag är att vi är på väg mot en ökad ekonomisk ojämlikhet. Och när vi säger att Sverige inte håller ihop längre, så har det ju delvis med det att göra. Att man har en ny form av fattigdom och en ny form av ganska hård marginalisering. Och då behöver man ju tänka igen, hur kan man grunda föreställningen om att folk har ett ansvar att bidra till ett samhälle om man i det samhället inte känner att man har någon form av fotfäste eller ens räknas dit. Då kan det väl vara sant där att i den mån vi tycker att idén om samhällsfördraget spelar roll, så kanske vi behöver ta en ordentlig diskussion om vad det i så fall betyder i vår tid.
Jag tror att det här tillbakablickandet är oundvikligt, för att ska du skapa den här typen av föreställda gemenskaper som vi pratar om då, så behöver du en berättelse om hur kom den här gruppen till. Va? Och jag menar, det är i samband med nationalismen på 1800-talet som vi får de moderna historieskrivningen som går tillbaka. Det här är berättelsen om vårt folk och så. Och där är ju politiken väldigt instrumentell, att den bidrar med nya sådana historieskrivningar. Så det här tillbakablickandet ser man ju överallt, men det som kanske skiljer ut de mer framgångsrika politiska gemenskapsrörelserna är att de också kan vara framåtblickande. Ha idéer om en vision, vart är vi på väg? Idéer om ödesgemenskap. Vi som har den här, vi kommer härifrån och vi ska dit. Mm. Och de politiska grupper som varit skickligast i det senaste åren är ju populiströrelserna. För de har ju kunnat kombinera det här. Vi har haft en storhetsperiod. Nu är vi i en svaghetstid, men vi ska make America great again. Eller på något sätt röra oss liksom, återigen i en fin riktning. Medan traditionella partier och ideologer har varit mycket mer defensiva där och inte riktigt kunnat formulera ett sånt projekt.
Och då tänkte jag att vi skulle ta vår sista fråga som handlar om hur vi kan ta reda på vad vi själva tycker. Vad ska jag fråga mig själv för att få syn på vad jag tycker att samhällsgemenskapen ska bygga på? Folke, vad säger du?
Konservativa, de menar ju att de här gemenskaperna har ett sorts egenvärde att de finns. Medan, ska vi säga, liberaler inte tycker det, utan deras värde är instrumentellt för att skapa förutsättningar för individerna och så. Och den fråga man då kan ställa sig, det är ju ungefär, varför är det viktigt att kulturer eller språk till exempel får överleva? Jag menar, det är ju en sak som vi tycker är viktigt. Är det för att vi tycker att den här kulturen eller mångfalden av kulturen i sig är värdefull, eller är det bara för att vi vill stödja de individer som tillhör den här kulturen? Och om de själva skulle vilja överge den, då skulle vi inte längre tycka att det var så viktigt. Så det är också en fråga som avslöjar en syn på vilken betydelse gemenskaper har.
Ja, jag tänker på ett sätt en detalj, men som jag tror ändå illustrerar någonting större. En liten förändring som är på gång politiskt är att det statliga stödet till etniska föreningar ska avskaffas. Det rör sig om några miljoner kronor till somaliska föreningen, finska föreningen, vad det kan vara. Och det finns argument för emot den här debatten. Men då kan man fundera, tycker man att den här typen av föreningar är ett problem för vår gemenskap i Sverige? Är det ett problem att vi också har den här typen av minoritetsföreningar? Och att de bör få kanske klara sig själva ekonomiskt, eller borde de få stöd? Det tror jag säger lite grann om hur man ser på vilka gemenskaper som ryms och inte, och vad som politiskt behöver göras eller inte för att det ska fungera.
Ja, jag tänker också att vad vi behöver ha är ställa oss frågan om hur vi vill leva tillsammans framöver, givet det faktum att samhället ser ut som det gör, och att man inte börjar med att försöka återskapa en bild av ett folk som inte längre finns, och sen så bygger man idén på vad samhällsgemenskapen ska innehålla utifrån en slags kontrafaktisk syn på hur en befolkning en gång har sett ut eller bör se ut, utan utgår ifrån det faktum att här lever vi i en röra som är komplicerad, i en befolkning som är mångfacetterad och heterogen. Givet det, hur vill vi leva tillsammans framöver? Inte hur kan vi återskapa en idé om någonting som inte längre finns, utan hur kan vi leva framöver?
Och då bryter vi upp den här gemenskapen i politiska rummet om gemenskap med Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och institutet för framtidsstudier, Lena Haldenius som är filosof och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, och Andreas Johansson Heinö, förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag och doktor i statsvetenskap. Tekniker Hanna Melander, producent Marie Liljedahl, och jag heter Cecilia Ström. Det var kul att du lyssnade. Vi hörs snart igen.